Ja, välkomna hit allesamman. Vi ska ha ett EBA-seminarium den här morgonen om en rapport som heter PGU. Omöjligt eller mer aktuellt än någonsin. Eller kanske båda dera, jag vet inte. Jag är ordförande i EBA-expertgruppen för biståndsanalys och heter Lars Heikensten. Innan jag säger några ord om temat för dagen så brukar jag alltid säga ett par ord också om EBA. Nu är det väl undan för undan så att fler och fler av er känner till vad vi är för någonting. Men alltså EBA står för expertgruppen för biståndsanalys och är en oberoende självständig kommitté under utrikesdepartementet. Och vi har en 8-9 ledamöter så där med lite varierande bakgrund. En del har jobbat med policyfrågor, en del är mer akademiker, en del har jobbat med u-landsfrågor, en del inte. Och vår uppgift är då att självständigt granska biståndspolitiken. Fokus är i första hand på bistånd kan man säga, men våra direktiv möjliggör också att ta lite bredare grepp från tid till annan om vi så önskar. Man kan väl säga att den här rapporten representerar det i den meningen att vi tittar på Sveriges politik för global utveckling. Vi ordnade för övrigt ett seminarium i juni med en annan rapport som handlade om de globala hållbarhetsmålen, Sustainable Development Goals, som ju också hade ett lite bredare fokus, och den finns här utanför om någon av er skulle vara intresserad av att plocka upp den. Dagens tema är alltså politiken för global utveckling. Och den rapport som vi ska diskutera, den är skriven av Måns Fellesson och Lisa Roman och heter Sustaining a Development Policy Results and Responsibilities for the Swedish Policy of Global Development. Den redogör ju för vad den här politiken syftar till, och sen så diskuterar den resultaten, och det finns en del funderingar om hur man skulle kunna tänkas göra för att få det här att fungera bättre. Det är inte svårt för någon som har jobbat i regeringskansliet eller kanske överhuvudtaget i stora organisationer att förstå att en politik av det här slaget möter problem. Det är väldigt lätt och enkelt att säga att man ska ha en samlad politik på ett område. Jag hade förmånen, om man nu ska se det så, att skriva finansplaner en tid i mitt liv, och då kan man säga att det fanns vissa sådana här formuleringar som alltid återkom, och de hade väldigt ofta den här karaktären, hela Sverige ska leva, var en sån för övrigt en favoritformulering, och det här har lite samma karaktär av besvärjelse om man inte tar det på allvar. Och ska man ta det på allvar då ställer det ganska stora krav, och det är väl det vi ska se här, om det finns förutsättningar för att den här gången någonting väldigt påtagligt ska komma att hända till följd av de här vackra formuleringarna, om jag uttrycker mig så. Vi ska börja med att lyssna på författarna, och sen kommer vi att ha en bredare diskussion, och det har vi bjudit in två riksdagsledamöter. Det är naturligt, för det här handlar ju i hög grad om politik, men det är också så att den här frågan ska upp i riksdagen ganska snart. Ja, jag ska nu lämna ordet till Torgny Holmgren. Torgny är, när han inte är EBA-ledamot, vd för Sveriges eller för Stockholm International Water Institute. Torgny ska leda den här diskussionen i kapacitet av att han har varit referensgruppsordförande för den här studien. Det är så att varje gång vi sätter igång en studie så utser vi en referensgrupp, och då har vi alltid en ledamot av kommittén som är referensgruppsordförande. Och det är för att säkra kvaliteten i rapporterna, kan man säga. Vi tar med personer som kan någonting om respektive ämne. Den är rådgivande ytterst, den här kommittén, till författarna som ju själva som skriver under eget ansvar, så att säga. Ja, Torgny, du är välkommen upp. Tack så mycket. Och än en gång välkomna.
Tack, Lasse. Nu i helgen uppmärksammades ju 11 september för 15 år sedan. Men hösten 2001 hände något annat också här i Sverige. Vi hade en kommitté, en parlamentarisk kommitté, som satt på Hamngatan och skulle formulera en svensk politik för framtiden. Och detta var när globaliseringen var som stod högst på dagordningen. Så att när kommittén, jag satt i sekretariatet där, Globkom som vi kallades för, funderade framåt oktober och november, vad ska vi kalla det här för? Vi satt, minns jag, en eftermiddag. En politik för rättvis och hållbar utveckling, det är för långt. Global utvecklingspolitik, svårt. Men politik för global utveckling, PGU, där har vi det. Och där är vi. Och det är ju ganska fantastiskt egentligen att det här begreppet då som ja, såklart myntades då också lever vidare. För att om man ser på biståndsbranschen i stort så har vi ju akronymerna kommer och går. De akronymer som då var aktuella, det är knappast någon som minns längre. Det var ju PRSP och CDF. Så, men PGU myntades då. Och det är det vi ska höra mer om idag. Dessutom var den här kommittén också upprinnelsen till en annan akronym, EBA. Det myntades inte då, men kommittén, vilket var en parlamentarisk kommitté, kom fram till att Sverige behöver en oberoende funktion att utvärdera biståndet. Och där är vi idag med EBA-kommittén. Nog sagt om detta. Låt oss nu gå in på dagens ämne. PGU omöjligt eller aktuellare än någonsin. Och vi har, som Lasse sa, två författare som har skrivit den här rapport. Så jag ska be att Lisa Roman och Måns Fällesson kommer fram för att presentera er studie. Sen har vi några kommentatorer eller några som ska kommentera detta. Och det återkommer jag till, det är från Riksdag och forskning. Och Måns, han är disputerad vid Uppsala universitet i sociologi. Och har både Måns och Lisa en perfekt bakgrund. Ni har samstämmighet här, sociologi och ekonomi från Måns från Uppsala universitet och har jobbat såväl inom forskning, Afrikainstitutet i Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet, på SIDA, på UD, och du är tillbaka på UD nu också. Likaså med Lisa som har disputerat på Handelshögskolan här i stan. Också jobbat på Afrikainstitutet, på SIDA nu igen och på UD. Så att varsågod och delge oss era resultat.
Ja, tack så mycket. Vi glada att vi får göra det. Nu ska vi se vad våra bilder är. Jag kan berätta att upprinnelsen till det här projektet som Måns och jag nu har kommit så här långt i har att göra med vår gemensamma tid på Nordiska Afrika-institutet där vi båda med den här bakgrunden började tala om PGU och undrade vad som hade hänt. För trots att då vi har kommit till ett läge där begreppet och politiken lever eller är aktuell, som man kan märka av uppslutningen till det här seminariet, så var det kanske inte riktigt så då när vi började, utan då tänkte vi, då var det ganska mycket i baksätet eller vad man ska säga, och vi undrade vad har hänt, varför är det så svårt att få snurr på den här politiken. Men utvecklingen har liksom följt parallellt med att vi har gjort studien, och det är lite intressant i sig. Nu har det ju sagts redan rätt mycket om PGU, och jag gissar att flertalet som är här också har ett begrepp om vad det handlar om. Det var ju den här gemensamma samstämmighetspolitiken där olika politikområden skulle dra åt samma håll med utvecklingsmålens i sikte. I den ursprungliga PGU då, som kom som en proposition till riksdagen 2003, så beskrevs biståndet som ett av 12 politikområden, men ett särskilt område med särskilda egna mål. Så det var ju en tydlig hemmahörighet ändå i biståndssfären, kan man säga, i den här politiken. Men samtidigt så diskuterades också alla andra politikområden som behöver inte motverka utvecklingsmålens syften. Det är egentligen den typen av intressekonflikter som mycket av arbetet fokuserar på. Det fanns också, men jag tror att det egentligen var mera i den ursprungliga utredningen också, en ganska stor diskussion om kollektiva varor och så, som inte kom med på samma sätt i den senare propositionen. Men hela den här diskussionen om de här globala utmaningarna känner man ju egentligen igen från den diskussion som var då om kollektiva varor, att vi måste tillhandahålla på global nivå finansiell stabilitet eller fred eller så. Det är en hel begreppsapparat kring det. Sen har PGU då inte dammats av, höll jag på att säga då, men fått erfarit flera nystarter sedan den lanserades. Så det har väl berott på att man varje gång, vi fick ju en ny regering 2006 och den kom med sin nystart eller nya PGU-skrivelse 2008. Att även den regeringen med en annan politisk färg bekände sig till andemeningen i den här politiken och hade ingen anledning att på något sätt slänga den över bord helt och hållet, men däremot vitalisera den, och man fokuserade på färre utmaningar, 6 olika utmaningar och så. Och likadant nu 2015 så lanserade den nya, eller vår nya regering nu, en ny start igen, och den har manifesterats i år med ytterligare en sån här skrivelse till riksdagen där man rapporterar och berättar hur man tänker sig PGU. Och vi ska återkomma i slutet med några reflektioner kring den skrivelsen som inte då finns med eller behandlas i vår studie. Den har helt enkelt kommit efter vi har arbetat igenom det här materialet. Det finns ju problem med PGU och som upprepas i olika studier och analyser. Och man kan säga att det är en typ av problem som återkommer också i mer internationell litteratur som diskuterar sån här policy coherence for development, som är motsvarigheten. Det görs i olika länder i olika omfattning. Det görs väldigt ambitiöst också av EU. Alltså att man aviserar och avser att all politik ska vara samstämmig med utvecklingsmål och så vidare. Men samtidigt så blir det inte riktig fart på den där politiken, kan man sammanfatta det. Och det, om man pekar på att det finns ett svagt ägarskap, otillräcklig styrning och begränsat genomslag för politiken. Och då är ju våran fråga förstås hur man kan förklara de här svårigheterna i att genomföra en sån här övergripande visionär politik. Och Lasse var ju inne på det redan i sin inledning här, att det är inte så lätt att göra såna här breda, till intet och allt förpliktigande genomföra en sån politik. När vi diskuterar det här så vill vi försöka borra lite djupare i varför det är så svårt. Och det tror vi att om man tänker har med hjälp av de dimensionerna som vi presenterar, så kanske man får lite mer förståelse för vilka skruvar man ska skruva på eller vad det är man måste vara särskilt medveten om för att åtminstone öka möjligheten till genomslag, om det är det man vill ha. En sån dimension är den här motivationsdimensionen, eller det här som incitament, kan man ju säga, på olika nivåer. Och där får vi då ett svagt politiskt ledarskap i många fall. Och den där avsaknaden av politiskt engagemang har flera bottnar. Och man kan ju sammanfatta det med att det finns bland annat då intressekonflikter. De här intressekonflikterna kan vara av olika slag. Dels är det förstås så att vi har genuina intressekonflikter. Som politiker så ska det gynna en sfär som missgynnas av en politik som till exempel är helt inriktad på utvecklingsmålen. Vi har det på handelsområdet, vi har det inom vapenproduktionen, det kan finnas på klimatområdet och så vidare. Den typen av vems intressen ska man gå? Det är naturligtvis så att det där är en fråga om hur man vill betrakta varje politikområdets egentliga syfte, om vi kommer tillbaka till det. Men det är de uppenbara intressekonflikterna, att man har inte utvecklingsmålen för ögonen. Det är inte det som driver en som politiker eller att utföra sitt uppdrag i en myndighet eller inom ett politikområde. Men sen finns det också intressekonflikter som handlar mera om att det är svårt att säga vad som är de faktiska vad som är faktiskt gynnsamt för utveckling. Att det finns normkonflikter kring vad som bör göras och vad som är lämpligt. Vi tar upp det här med skuldkrisen som var aktuell mera kring sekelskiftet. Men man kan ju också, jag hade ett annat exempel, nu får du bort i huvudet. Men, jo, det här med skattefrågan, skatteflyktsfrågan nu som är så aktuell. Där man gärna, och det finns en fåra som gärna betonar alla de potentiella skattemedel som tas ut ur utvecklingsländer. Och där i ett svenskt perspektiv då även våran lagstiftning för företagande och så vidare inte är tillräckligt skarp för att hindra att det sker eller göra den processen transparent, menar många kritiker. Men där det ju också finns andra uppfattningar om, ja men är det en vettiga frågan att driva givet att skatteuppbörden och skattesystemen eller det som pengarna då används för i de här länderna ofta fungerar så illa? Är det första hand den problematiken? Bara som ett exempel på var det kan finnas reella normkonflikter om vad som är gynnsamt för utveckling. Sen så har man då rena avsaknaden av incitament som också kan vara negativt för motivationen. Om man inte har det som sin uppgift att fokusera på PGU, om man inte har några resurser, om man inte belönas i sin karriär och så vidare. Det finns en lång rad sådana frågor som gör att det inte blir så så viktigt och motivationen klingar av. Sen finns det samordningsproblem. Det är en annan sån här dimension. Och där har vi pratat om frånvaron av ett starkt centrum som verkligen styr det här. Det är en komplex politik där det är väldigt många frågor och väldigt många aktörer. Det här är ju någonting som återkommer och som kommer att säga på slutet här också i den här nya PGU-skrivelsen. Vill jag mena att det är inte färre frågor och färre aktörer i den. Och det gör ju utmaningen stor. Den tredje dimensionen här är det här med gemensam förståelse. Man kan förstå PGU på olika nivåer. Men för att man ska komma någon vart så måste man ju ha en slags uppfattning om att det här är någonting som är bra. Det här är någonting som vi vill. Den förståelsen kan stärkas eller minskas beroende på vad man gör, både när det gäller samordning och den politiska viljan, men också vad gäller då om man kan mäta och visa att det här är viktigt, förklara sambanden, peka på resultat av en svensk för utveckling gynnsam vapenpolitik eller politik på försvarsområdet eller och så vidare. Och där har då det här rapporterandet, det som har varit våran empiri, det har naturligtvis en roll. Hur man talar om det här och hur man gör troligt att man har varit framgångsrik och att det här fungerar och att det här hänger ihop på ett begripligt sätt. Det bidrar till förståelsen eller bidrar till en större grumlighet då, om det är svårt att ta till sig den information som ges. Så därför så ser vi den här de här ömsesidigt beroende variablerna på något sätt. Att den här samordningen stärker motivationen att arbeta med det här. Och det i sin tur gör det tydligare vad det är man håller på med. Och samtidigt om man lär sig mer och tänker mer på de här frågorna så ökar viljan att verkligen driva frågorna och att försöka samordna sig på ett bra sätt för att det ska landa på väl. Nu får du prata.
Jag hoppar tillbaka så ni inte blir förvirrade. Alltså, resultat har ju liksom alltid varit en viktig komponent i politikens genomförande. Man vill visa resultat, inte minst för riksdagen. Därför är det väldigt bra att vi har den här diskussionen nu med riksdagsledamöterna närvarande. Det här har man ju gjort då genom de här skrivelserna som återkommit med viss regelbundenhet. Här har man då försökt, och vi har jobbat ganska, ska man säga, riktat mot de här skrivelserna eftersom vi förstår de här skrivelserna som någon slags fixering i tid. Var någonstans är vi i politikens genomförande just nu? Vad vill regeringen berätta för riksdagen? och i förlängningen svenska folket om var den här var befinner sig politiken. Redan i ursprungspropositionen så var det ganska tydligt att man hade ett ganska strikt resultatfokus. Man pratade om result-based management redan i ursprungspropositionen. Sen har den här ambitionen, kan man säga, gått lite upp och ner genom skrivelserna. Vi kan se att det finns en viss koppling till det ökade resultatfokuset i biståndet och en ambition att öka också resultat, RBM-metodiken också i de här skrivelserna. Inte i den senaste skrivelsen, men i de två tidigare skrivelserna så har man då jobbat med olika typer av indikatorer. Till exempel har regeringen har kommit långt, regeringen har kommit relativt långt, brister finns och så vidare. Det här kan vi komma tillbaka till i vår diskussion, för det här är intressant att se på vilket sätt är det här en vägledning för inte minst våra riksdagsledamöter att förstå var den här politiken är på väg. Vi har kommit relativt långt i förhållande till vad. Det är så att säga en fråga. Och det där är ganska strikt vad det gäller om man nu ska applicera en result-based management-metodik på det här. För här, där finns det vissa så att säga regler hur man mäter resultat. Och att det, en sån tydlig regel handlar ju om indikatorer, till exempel, som är mätbara över tid och att man har någon slags baseline. Men vi har ändå tyckt att det här, det är också ett motiv för oss att sätta igång den här studien, var också att vi hade de här skrivelserna. Vi hade någon slags kronologisk ordning kring hur regeringen har arbetat med politiken över tid. På något sätt hade vi en slags tanke, kan vi se att vi på något sätt har avancerat politiken genom att gå igenom de här skrivelserna. Så då gjorde vi en liten övning kring det här, där vi försökte göra en slags selektionsmekanism. Där vi då gick igenom alla skrivelserna. Och nu kommer vi till den här fantastiska matrisen. Där vi då tittar på, och då på något sätt lutar vi oss lite mot den metodik som finns i RBM. Och det handlar om att vi identifierar en aktör. Vem är det som gör någonting? I det här fallet så är det då vilket politikområde som är engagerad i någon form av aktivitet. Var kommer pengarna ifrån? Vem finansierar den här aktiviteten? Och vad är utfallet, resultatet? Och här är det då enligt RBM-metodiken output outcome. Och här har vi varit ganska strikta i hur vi tolkar resultat när vi har gått igenom de här skrivelserna. För att ett resultat är egentligen inte att regeringen gör någonting, till exempel ger ett bidrag till en organisation. Utan vad vi är intresserade av är ju att ska man applicera den här outcome-dimensionen, så handlar det om, ja, vad blev det av det här bidraget? Det, på något sätt är det ju det som är lite intressant i när man ska redovisa vilka resultat den här politiken har haft över tid. Va? Så då har vi gått igenom alla skrivelserna, inte den senaste dock. Och som ni ser, jag ska ta det här väldigt summariskt. Som ni ser så är det kanske tre stycken saker som är intressanta att titta på. Vi kan börja med och titta på den där kolumnen som ni ser att det finns en asterisk kring 13, 3 och 0. Va? Och i den bästa, och då kan man tänka, i den bästa av världar vad det gäller politikens genomförande, så ska vi kunna säga, ja, vi kan identifiera vilket politikområde som har agerat. De har agerat med egna pengar, sina egna delegerade medel, och de redovisar ett specifikt resultat. Det är någon slags essens i kanske hur den här, åtminstone teoretiskt, hur den här politiken tänkt att fungera i förlängningen. Men som ni ser, istället så hamnar vi i den rödmarkerade. 485 aktiviteter. Och det handlar alltså om aktiviteter där vi inte vet vilket politikområde som är engagerat. Vi vet inte med vilka
vilka medel som verksamheten har bedrivits, och vi har inga resultat av dem. Och det här, alltså det här är ett ganska, det här är inte Einstein på något sätt, utan det här är ett ganska enkelt sätt att på något sätt ändå på något sätt visualisera en problematik i politiken. Är vi ute efter att förmedla vad regeringen gör, eller är vi ute efter att förmedla resultat av vad regeringen gör? Och det här kopplar ju på något sätt intimt ihop med det som Lisa pratade om. På vilket sätt upprätthåller vi motivation, förståelse och samordning för den här politiken över tid? Jag kan tänka mig, om jag skulle sitta i riksdagen, så skulle jag vara intresserad av att på något sätt få information om reella resultat av politiken. Va? Nu hoppar vi direkt till slutsatser. Vi hade, förlåt, jag glömde en liten kort sak. Den här asterixen som då är 67 där uppe, va? Det ger också en indikation där vi hittar en aktör och en finansieringskälla, så gör vi det oftast i biståndet. Va? Biståndet är väldigt tydligt framträdande i genomförandet av politiken. Nu har jag redan pratat om de här sakerna från den här, förlåt. Och det här får oss att på något sätt fundera kring, är det här en typ av politik som lämpar sig för den här typen av resultatrapportering, eller ska vi se det mer som en slags process? Och hur ska vi i så fall förhålla oss till den processen i termer av att kunna se, är det så att vi avancerar den här politiken över tid eller inte? För på något sätt så är väl det någon slags ambition, oavsett vilken regering som sitter, att den här politiken ska generera någon typ av resultat. Eller så kan vi tänka oss att politiken är ett verktyg bara. Och det här aktualiserar verktyget i förhållande till Agenda 2030 och hållbarhetsmålen nu, som vi kommer in på sen. Vi analyserar också problematiken som vi inte går in på nu, i två stycken områden som handlar om högre utbildning och forskning och om migration och utveckling, där vi på något sätt applicerar den här problematiken och spänningen kring inte minst vilket mål man har inom respektive politikområde. Vi lyfter också fram problematiken kring biståndets roll kopplat till de resultat vi ser här. Vilken funktion eller roll ska biståndet ha i genomförandet? Sverige har ett liksom världsledande rekord på bistånd, kan man säga, åtminstone vad det gäller tid. Va? Vi har hållit på med det väldigt länge. Det finns en stor erfarenhet och kunskapsbank i biståndet som absolut skulle kunna användas i det här. Och på vilket sätt gör vi det? Ska vi kanalisera mer pengar som går så att säga PGU-fejt genom biståndet? Eller är det så att biståndet ska mer kanske vara en slags metodhjälpare i arbetet? Det här är en fråga som vi inte har något svar på, utan som vi som på något sätt aktualiserar och säger att biståndets roll måste förtydligas i PGU. Process och lärande har vi varit inne på. Nästa punkt, kanske starkt politiskt ledarskap. Det är kanske det viktigaste av allt på något sätt. Att man på olika nivåer, och inte minst på högsta nivå, signalerar att den här politiken är en angelägenhet för alla departement, för alla statsråd. Alla ska jobba med den här politiken. Och det här kräver, nu har vi nystarter. Det här kräver jag har haft två stycken nystarter. På något sätt så räcker det ju inte bara med nystart, utan någonstans kräver den här typen av politik en kontinuitet i det politiska engagemanget. Det måste hela tiden på något sätt påminna sammanhanget att det här är en politik som ska användas som ett verktyg. Annars så tror jag vår slutsats är att det här på något sätt försvinner ut i periferin. Man behöver tillsätta mer resurser Det var, Torgny kan säkert komma ihåg vilka resurser som fanns för politiken i början vad det gäller inte minst personal som skulle jobba med det här. Så det handlar både om personella och finansiella resurser för att få fart på politiken. Sen handlar det också om med att flytta politiken kanske bort ifrån ett så att säga, fackdepartement som UD till en mer central position och vad det skulle ha för effekt. Det har kopplat ihop med det här så att säga, politiska ledarskapet. Att vår statsminister går ut och säger att det här är hela regeringens arbete kanske är viktigt just vad det gäller den här typen av politik. Sen behöver vi också för oss kontinuerligt ägna oss åt ett analysarbete av det här av hur politiken utvecklas. Och det här kopplar inte minst till skrivelserna som på något sätt kan få mer substans genom ett analytiskt arbete. Och sen behöver vi också tänka på de här tvärfrågorna som handlar om Agenda 2030, som handlar om den feministiska politiken, som handlar om klimatfrågor. Att det här måste in och samordnas med PGU-politiken.
Nu tror jag att Måns avslöjar sin nya hemvist här när han börjar prata om Agenda 2030. Ja. Jag skulle få den här sista bilden och säga något om den här nystarten, skrivelsen i ljuset av vad vi har gjort. Några reflektioner bara som kan leda in i diskussionen sen. Och det första som är viktigt tror jag det är att politikens retorik kan ha betydelse för att befästa eller förskjuta värderingar i svenska samhället. Man ska inte underskatta den här typen av skrivelser och programförklaringar och så vidare. Hur, vad ska man säga, svepande det än kan te sig i vissa dimensioner. Och då kan man säga att den här nya skrivelsen då som kom här i maj i år är en lovad ansats att få ihop samstämmighetsarbetet, att ta nya tag, att sätta fokus på det här igen, som vi alla egentligen tycker är ganska bra, vill jag påstå. Här lägger man alltså ihop de här globala hållbarhetsmålen, det som går under beteckningen SDGs, Sustainable Development Goals, där de är målsättningarna och sen sorterar man, pekar man på vad man inom PGU kan göra för varje målsättning. Så det är ett slags verktyg och det kan ju te sig lite paradoxalt då, i och med att PGU samtidigt kom före de här hållbarhetsmålen. Och därför så finns det ju en stark farhåga där att det här att lägga ihop dem kan bidra till en otydlighet. Och frågan är då, om vi menar att den här gemensamma förståelsen är så viktig, stärks den av den här ansatsen? Organisationen, samordningen kring det här paketet och SDGs, PGU, TRC och åtminstone för mig då, som står utanför tankearbetet, lite... som också bidrar till otydlighet därför att det är väldigt många olika aktörer. Det finns ju den här Agenda 2030-delegationen, det finns utrikesrådet ska vara ansvarig för PGU, det finns arbetsgrupper, det finns vokalpunkter och på många olika ledder och bredder ska det här göras. Och i skrivelsen då ganska mycket vaga formuleringar som inte är till intet förpliktigande, att man ska bidra till och verka för och så vidare. Processer som kanske är nödvändiga också, bidrar också till vaghet. Det är så att de centrala intressekonflikterna uppmärksammas i flera fall. Men det finns fortfarande en tendens i den här skrivelsen, tycker jag, att det handlar mycket om att Sverige, det goda Sverige, försöker men världen håller emot när de här intressekonflikterna beskrivs. Även om det inte stämmer på riktigt alla områden. Och jag tycker att man måste samtidigt säga det att intressekonflikterna överhuvudtaget lyfts i skrivelser till riksdagen på det sätt som de görs. Det har de ju gjort även i de senaste tidigare skrivelserna också. Det är ju ändå ett steg framåt att man vill ta på det. För inte förrän man lägger det på bordet så kan man ju hantera det så att säga. Men det finns då en väldigt stark, vad ska vi säga, biståndsutvecklingsfokus i den här skrivelsen som kanske förvånar ändå lite grann med tanke på att både PGUs anda, fast där var ju utvecklingsmålen dominerande, men framförallt i den här hållbarhetsagendan. Det kloka med den, eller det som man sätter förhoppningar till, det är ju att de är just gemensamma, de här utmaningarna. Att det handlar om våra förhållanden här i Sverige också, och hur det har effekt globalt och vice versa. Och då blir det här att man en tendens att man återtar frågan till utrikes eller till biståndssfären i någon mån. Och den kan vara lite problematisk. Så det är något av de frågor som vi har sett på i det här. Nu är vi klara.